en podcast från Aftonbladet.
Ja, jag är vaken. Allt rullar.
Vi kör.
Den studsar där, den rullar där. Du är redo med klappet. Jag säger 1, 2, 3.
Formula 1 in 2025 begins when the 5 red lights go out. The new season is underway.
No, it's unacceptable. Please, Ricky.
I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad, so...
That's so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else with balls in the rain? I think it's sweat from the inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes! Yes, yes, yes! Oh.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here!
Okej, Anna. Det här är... Formel 1 när det är som bäst. Och det här är Formel 1 podcast logistik när den är som bäst. I och med att det var ett så kaosigt race så kommer det här bli en kaosig premiärpodd, för att det finns så mycket att säga om den här hela fantastiska, vansinniga racehelgen i Australien. Vi är igång och vi har en Grand Prix-segrare i Lando Norris, och vi har rookies som har kraschat och smält, och vi har regn och orkan och storm, och vi har väl allt, va?
Men det kändes faktiskt, Filip, som att det här var en premiär som på något sätt bjöd på allt. Alltså, det bjöd ju på träningar med förhoppning, träningar med krascher, ett kval som ställde saker och ting på lite ända, får man väl ändå säga. Och sen ett race som fick stjärnsmällar med krascher redan innan formationsvarvet var över. Och man hade andan i halsen vid ett par tillfällen under det här racet, när förutsättningarna förändrades och man fick känslan av Sochi för Lando Norris. Lite oro där över regnet och slixen och alltihopa, och sen så vattenfylld Ferrari och ja, nej.
Det är, jag tycker liksom, det här racet nu då, det var liksom, det var 10 av 10, och så var det också 0 av 10 när man satt liksom 7, 8 varv, 15 varv bakom säkerhetsbil där det inte hände någonting. Och när det inte var säkerhetsbil, då hände allting. Det var verkligen... åt alla håll och kanter hela tiden, tyckte jag det kändes som. Att så fort säkerhetsbilen drog, då var det bara fullt jäkla mayhem på alla håll och kanter. Och sen så kom säkerhetsbilen, och då sitter man och väntar ett litet tag. Och sen så släpper säkerhetsbilen, och så är det fullt mayhem och kaos igen åt alla håll och kanter. Och det var ju fantastiskt. Bring back alltså Australien som startrace.
Ja, men det tycker jag också. Australien ska vara premiär. Jag gillar det, och jag gillar också det här för att den banan är lite så här... oförutsägbar, alltså den påminner inte riktigt om någon annan bana, så här kan man ju faktiskt skrälla. Det har vi sett flera gånger under många år, så har det varit så att det har dykt upp, kanske inte alltid vinnaren, men högt upp i tabellen eller resultattabellen efteråt, så har man ändå kunnat se överraskningar, och det gillar jag. Sen så kommer ju vädret här som en extra faktor också, Melbourne som ligger så, ja men det ligger ju verkligen, jag höll på att säga i havet, men vid havet. Och det är början till höst. Det är lite osäkert. Och sen på en sån bana där evolutionen är så pass stark, eftersom man inte kör så mycket på den banan, eller man kör ju ingenting på den banan, bortsett från just den här racehelmen när man då kör väldigt mycket. För det är extremt många olika serier med supercars och Formel 3 och Formel 2 och F1 som är ute och lägger in gummi i den här banan. Så det händer väldigt mycket. Och jag gillar den. Jag gillar Australien som premiär. Så det är det första vi ska säga till om, tycker jag. Alltså, jag slår ju ett hårt slag för att Australien ska vara säsongens första lopp, trots att man får gå upp långt innan man borde.
Ja, vad stod klockan på när racet drog igång för dig? Eller när du skulle upp och livea?
Ja, alltså vad stod den på då? 04:20 kanske?
Ja, och så möts du av regn. Hot om regn. Ska racet ställas in? Ska det skjutas upp? Blir det något överhuvudtaget? Vad är det som ska ske här?
Det sjukaste är, jag var i Kristianstad faktiskt för en handbollsgrej och bodde på hotell. Och där utanför hotellet hade de smält upp ett tält och spela musik stenhårt. Jag trodde att jag sov på dansgolvet. För jag kunde ju inte sova. Och de spelade till klockan var 3.
Oj, ja just det, för att det är ju lördag till söndag, ja, och det är en vanlig lördagkväll i Kristianstad.
Och när jag tittade sista gången på klockan så insåg jag att nu är det alltså typ en timme och en kvart det jag ska upp på live. Så jag var taggad, kan jag säga.
Du var liksom, hängde det smockor i luften? Var du liksom sugen på att gå ner och smälla till dem och säga håll käften, för snart är det race här?
Ja, men det sjuka var ju att det var ju inte i hotellet, utan det var verkligen på tält ute på torget.
Så det var ju... I februari, tänkte jag säga, men mars är vi.
Ja, men helt galet liksom. Tänkte jag, är väldigt glad över att jag inte bor centralt i Kristianstad. Och jag tänkte ju på alla de stackare som någonsin, någon gång ska bo på hotell i Kristianstad. Välj inte något hotell vid stationen Stortorget. Absolut ingenting i den närheten, för det är katastrof om du inte är ute efter att lyssna på musik till klockan 03:15.
Ja, den här podden är inte sponsrad av alla andra hotellkedjor som finns i Kristianstad.
Helt galet.
Det finns också andra städer med hotell, hade vi sagt om vi jobbade på Sveriges Radio. Men det gör vi ju inte. Så därför får vi ju då prata om de här olika bilmärkena som då har varit ute och rejsat. Och vi, även fast det mesta hände i racet, allting hände i racet, så var det ju ändå en premiärhelg där det finns så mycket att säga om alla olika delar, och vi gör det ändå kronologiskt, tycker jag ändå, för att kvalet var också relativt intressant och det hände en hel del grejer, men jag vill ändå börja med det första stora grejen som hände, och det var Ollie Bearmans krasch i första träningen för säsongen.
Ja, det, jag tror ju att han gick in i den här träningshelgen med lite så här Formel 2-mode. Det vill säga att du har en träning på dig, du måste hitta gränsen direkt. Och nu hittade han inte gränsen, utan han gick över den och smällde. Vilket ju gjorde att han egentligen körde hela helgen. Otroligt... ja, det var ju verkligen ett rookie mistake, som man får säga, va? Just att han gick in i den så hårt istället för att liksom bygga upp farten under de här tre passen som du har på dig fram till kvalet för att kunna se och känna och hitta, så gjorde han precis tvärtom, så som man hade gjort om det hade varit Formel 2. Behöver man inte F1. Och det i en Haas som ju är helt fel på det. Vi pratade ju om det i förra veckan här när vi byggde upp inför säsongen och pratade efter testerna, att ja, det är mycket nytt i teamet, ny depådesk med helt mycket nytt folk. Vi har ingen aning efter testerna vad de har gjort, för de har inte kört några snabba varv. Det känns som de har legat mycket liksom på mycket bränsle och försökt att bara hitta rätt kommunikation och allting. Och här såg vi ju verkligen, det var ju verkligen att dra ner byxorna på Haas-teamet. Alltså, inte i närheten av vad de egentligen hade behövt vara när den här säsongen startade. Och sen en krasch på det. För Oliver Bearman är det ju det värsta tänkbara scenariet egentligen.
Ja, eftersom att det landade i att han inte ens kunde köra kvalet på grund... Ja, det var väl oklart med den där kraschen vad som var anledningen hit och dit. Men det var ju växellåda som inte funkade sen i kvalet när han rullade ut. Så gick det ju inte, för de fick ju byta växellåda. Och så var det inte ordning på den, liksom. Så hade inte han kraschat så hade det väl varit så att han kunde köra. Men det hade säkert inte spelat någon roll överhuvudtaget ändå för honom. Du, mer i kvalet då, för att Haas, som du sa, den ena kunde inte ens köra och den andra, Ocon, han var långsammast av de som faktiskt körde ett varv. Sen har jag skrivit upp här, Antonellis låga bil tyckte jag var något att ta med sig från det här kvalet, som gjorde att Antonelli, det var ju en helg av rookie, liksom. Visst, det var fight i toppen, men det var ju också mycket fokus på rookiesarna. Och kvalet började ju med att Lawson var... Ocon var ju långsammast. Sen var Liam Lawson i en Red Bull, alltså på 18:e plats. Alltså näst långsammast av alla som körde. Antonelli hade en låg bil som skrapade i marken så det glödde där under.
Ja, men Antonelli var väl att han körde på en... kantsten där, eller en curbs, rätt rejält, banmarkeringen rätt rejält, och fick skador under bilen helt enkelt, vilket ledde till att bilen inte fungerade som den skulle. Så den var ju det här svarta, det var ju ett svart streck bara i banan efter honom, men det var ju alltså skador på den bilen. När det gäller Lawson är jag lite mer, ja, men ska jag säga orolig kanske.
Mm. Nej, men alltså, det är så mycket rolig krydda med Liam Lawson och hela världen som bara sitter och välkomnar Sergio Perez tillbaka nu efter bara några minuter av den nya säsongen.
Ja, men på något sätt så, vi var inne på det också här efter testerna, för jag vet att jag sa det, att är det bara Max Verstappen som kan köra runt problemen på den här bilen? Och det kändes nästan lite sånt, för att visst, Sergio Perez har ju också haft Q1, har ju han tagit farväl av flera GP helger under sin tid i Red Bull också, men det känns som det blir allt mer tydligt. Alltså Lawson, det är ju här, visst, ny bil, pressen, bara det faktum att han har Max Verstappen som teamkollega, men vi ser ändå Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, alltså de har ju ganska många som har suttit i den där katapultstolen och liksom inte klarat av att vara i närheten av Verstappen. Och så kommer Lawson in och det första han gör är att åka ut i Q1. Det var ju precis det som han inte behövde. Sen kan man ju...
En hel sekund långsammare än Verstappen i Q1.
Ja, det är ju... Alltså, de är inte på samma bana. Alltså, körde han med ballast i bilen eller?
Mm.
Man bara funderar, det är lite oroväckande och skrämmande att skillnaden är så stor. Sen ska man också naturligtvis vara medveten om att, ja, men det är första gången. Christian Horner har ju varit ute efteråt och försvarat honom och sagt att vi måste ge honom en viss tid och så vidare. Självklart ska vi göra det. Hade han tagit sig till Q2 i alla fall och varit nära Q3, så hade ju domen inte varit lika hård.
Mm.
Men den här, det är en sekund, Filip. Alltså det är ganska...
Ja, exakt. Och då är vi bara på kvalet. För vi kommer komma in mer på det stora fiaskot för just Liam Lawson. Och alla de här meningarna och memesen och fingrarna som har liksom skämtat om att man ska ta tillbaka Sergio Perez nu efter bara en racehelg. Men jag bara drar de som åkte ut i Q1, för att det är ganska intressant nu så här när säsongen faktiskt är igång. Haas-bilarna var alltså sist och näst sist. Behrman kom inte ens till start. Sen var det Liam Lawson på 18:e, Hulkenberg på 17:e, Antonelli ut och Bortoleto vidare i en Kick Sauber soon to be Audi-bil vidare till Q2. Och där var det ju, han hade ett kast i Q2, Hamilton hade en snurr i Q2. Sen de som tog sig vidare, eller de som åkte ut i Q2 var sen Bortoleto, Jack Doohan, Lance Stroll, Alonso och Isaac Hadjar precis på gränsen. Och sen så var det ju överlägsenhet på sista försöket i Q3. Nu tog jag oss ganska snabbt till Q3, men i kvalet så är ju resultatet av allra högsta intresse. Vi har alltså McLaren-bilarna som var, vad var de, en halv sekund snabbare än Verstappen. Sen har vi Russell på 4, Tsunoda på 5, Albon som 6.
Ja.
Grejer det här alltså.
Ja, men
du får ta vid, vart du vill. Antingen så väljer du McLarens överlägsenhet i kvalet eller Tsunoda och Albons supersuccé.
Alltså det som jag mest känner här är faktiskt att var var Ferrari redan i kvalet? Alltså tittar vi på träningarna så såg ju Ferrari och Leclerc ut som att ja, men de här kan, här finns det fart i den här bilen. Men sen när vi kommer till kvalet och det börjar gälla någonting, då är ju liksom McLaren helt... Ja, men de är överlägsna. De är överlägsna. Och det känns på något sätt... Alltså, Lando Norris tar ju verkligen vid där han slutade förra säsongen. Och kliver vidare. De har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb under vintern när det gäller McLaren. Så där känner man ändå sig... Man känner sig ändå rätt trygg i deras prestation. Däremot så blev jag redan direkt där ganska orolig över Ferrari. För att inte så att Ferrari liksom på något sätt ligger mig extra varmt om hjärtat, men om man tittar hur träningarna såg ut. Man tittar hur snacket har legat inför. Man tittar på självförtroendet som Fred Vasseur har utstrålat. Så känns det lite så här, ja, men det känns lite tveksamt. Alltså när varken Leclerc eller Hamilton är i närheten av toppen, utan får stryk då av Williams och Red och Racing Bulls liksom, i det här läget. Alltså Tsunoda. Mm. Tsunoda. Det känns ju som att han ger ju Liam Lawson en riktig käftsmäll här direkt.
Ja, älskar hela den här grejen. Jag vill bara ta vid vid Ferrari. För att det är ju lätt hänt, och man har ju sett rubrikerna redan. Så här, ja, McLaren är så himla överlägsna. De lämnade ändå sent. Det var ju faktiskt det sista försöket bara McLaren som de var en halv sekund snabbare. Innan var det ju tajt och jämnt mot Verstappen där bakom, vill jag säga. Och sen, många säger då så här, ja, McLaren, de kommer vara helt överlägsna, bla 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 bla. Det är en lång säsong. Och jag kanske inte brukar vara den som liksom vill dra ner de stora rubrikerna, men jag vill bara säga här nu på Ferrari, för jag har tänkt lite på det här nu. Det är ju jättemånga som drar upp liksom katastroftankar kring Ferrari. Wow, oj, de var helt borta, 7-8 i kvalet. Jag bara kollar på premiären förra säsongen. Jag vill bara säga att förra säsongen, 7-8 i säsongens första kval, var Lando Norris och Oscar Piastri. McLaren, båda bilarna var alltså på exakt samma position som Ferrari var det här racet.
Mm. Jo, men där, det har du ju rätt i. Alltså, vi pratar om, jag sa ju det tidigare här, Albert Park är ju en helt annan typ av bana. Så man ska inte dra för stora växlar av den, och vi har 24 lopp framför oss. Det kommer hända extremt mycket fram i december. Fördelen är ju här, tycker jag, att det är 7 olika team i Q3. Och det är 7 olika team sen i toppen, topp 10 i poängen i racet. Och det talar ju också om hur mycket jämnare det har blivit. Och jag kan bara säga, just nu så känner jag så att, ja, men jag vill inte ha ett nytt regelverk. Det här är ju superbra. Nej. Liksom. Låt oss jobba med det här. Och det var lite den känslan vi hade ju 2021 också, när vi fick den gastkramande avslutningen. Så att, nej, dra inte för stora växlar, men jag blir ändå lite oroad över, ja, men skillnaden på utstrålning från teamet och det resultat man levererar. Tittar vi på McLaren i fjol, så var det ändå med en viss oro man gick in i säsongen, för man visste att året innan hade man inte gjort jobbet. Och det fanns ändå så här lite frågetecken kring om de skulle hålla, tyckte jag liksom i början av förra säsongen. Sen har de varit extremt duktiga i sina uppdateringar. På Ferrari är det mer att när man går in med det självförtroendet och den höga hållningen som man ändå gör i säsongen, och är med så pass under träningarna, och sen bara blir sämre och sämre. Jag ska inte säga att Ferrari är årets flopp, absolut inte, men däremot helgens flopp. Så kan man väl uttrycka sig.
Ja, det vet jag. Ja, det visste får man. Men det finns många floppar att lyfta fram.
Ja, men vi kan väl floppa ordentligt då?
Ja, det finns många floppar att lyfta fram när vi tar oss vidare från kvalet till racet. För att de som kvalade bäst var ju Norris och Piastri. Verstappen 3, Russell 4, Tsunoda 5, Albon 6, som sagt. Och sen 7-8. Ferrari-bilarna. Nu tar vi oss in i racet, och det är nästan som att man får lägga på lite deppig, ledsam musik här när vi ska ta oss in till ett liksom hjärtskärande moment.
So we talk about caution and gamble.
We're off already.
No way, Isaac Hadjar. We were talking about the rookies, and he has gone into the wall. There is standing water out there.
But on those intermediates, he's driving also slowly. And just listen.
That is absolutely brutal ahead of what should have been his Grand Prix debut.
Det tog på mig att se det här mörka momentet när de på formationsvarvet, du har en ung kille som har kämpat sig till att få köra Formel 1. Han har fått en styrning och han har tagit sig till sin första Formel 1-helg. Mamma och pappa, hela familjen, allihopa är på plats. Det är liksom det största momentet i ditt liv. Och så rullar du ut på formationsvarvet och ska då första gången i en Formel 1-bil känna lite på bilen. Det har regnat lite, det är andra förutsättningar än vad man kanske hade trott. Och så snurrar din bil och du kör in den så att du inte kan få köra racet. I kurva 2 på formationsvarvet, Isaac Hadjar. Det var ett sånt mörk, en sån mörk stund. Och sen att man ser tårarna på honom efteråt, som var så äkta på något sätt. Det har varit helt annorlunda om det var någon rutinerad förare eller någon äldre förare. Men det var just att det var den här unga killen som man har fått se liksom ta sig in i Formel 1. Man har sett alla de här bilderna och videosarna på när han var liten och fick träffa Lewis Hamilton, sin största idol. De här rookie-bilderna när de har tagit, och hur de här unga killarna fortfarande ser upp till sina hjältar, och nu ska de köra med och mot dem. Och så det första han gör då, inför miljardpublik, gör sig själv till åtlöje genom att krascha på formationsvarvet.
Ja,
det är så mörkt alltså.
Ja, men det är fruktansvärt för honom. Men jag tycker ju att det är ännu värre faktiskt, är ju Helmut Markos kommentarer efteråt. När han säger
Helmut Marko kan hålla käften, tycker jag alltså.
Ja, men på riktigt. Alltså, det är väl klart som 17 att han är ledsen och att han gråter. Men Marko kan ju 17 inte stå där och tala om att hans förare är pinsam. Inte för att han kraschar, utan för att han gråter. Alltså, vad är det för någonting alltså då?
Ja, det är verkligen så här. Det är, håll käften, gubbjävel. Alltså, kom in i nutiden. Vi vet vad du har gjort. Och han har ju också varit ute och svingat, Marko, tidigare. Och varit i luven med en annan rookie. Men att när han då är chef över Isaac Hadjar, som gör det där, och då så här ska gå ut. Det är liksom någon gubbighet över att han så här... Att det är pinsamt att han gråter inför tv-kamerorna. Det är väl klart som korvspad att man gör det när man klantar sig så pass mycket som man gör. Och att det har ju att göra med orutin.
Ja, men det är klart att det gör det.
Och de har inte fått köra någonting i de där bilarna. Och det har det varit ganska mycket snack om också under den här helgen. Alltså, Sainz var ju nästan förbannad när han klagade på hur lite man får köra. Och Hamilton har ju på sitt sätt också liksom, sagt vad han kan säga om att man inte får någon tid att köra när man byter team. Att det, liksom, att det är så himla mycket svårare när man inte får köra någonting i sin nya bil. Och framförallt då för en rookie.
Ja.
För det är ju inte som heller, alltså det är ju inte som att det var bara ett vanligt race som var torrt, solen skiner, det är varmt, däcken är varma. Det var ju allt pirr med att det första racet i din karriär, det första racet för säsongen, och han hade gjort det bra också i kvalet, i en bra bil som har överträffat alla förväntningar. Men att han då på blöt asfalt också gör den här grejen som gör att det blir krasch på formationsvarvet. Alltså, det är så mycket mörker.
Däremot så tycker jag ju att det var fantastiskt fint av Lewis Hamiltons pappa som gick och gav honom en kram. Det var ju den kram man själv hade velat ge Isaac Hadjar där. Och jag menar, till och med Lewis Hamilton säger efteråt att det var... det var ju verkligen, man blev verkligen inkastad i kallt vatten när man behöver hantera den här bilen i regn och man inte har fullt koll. Och den killen har ju ändå liksom erfarenhet vad det räcker ifrån Formel 1, men ändå så är det så mycket som du ska hantera. Så att nej, det är ju naturligtvis klantigt av Isaac Hadjar, men herregud, den som inte har gjort något misstag någonsin i livet kan väl kasta den första stenen.
Kolla här, jag pekar på min arm när jag tänker på Lewis Hamiltons pappa som kramar om Isaac Hadjar.
Mm,
och då ska det sägas att Hamilton är hans stora idol och hjälte som han har liksom sett upp till under hela sin ungdomliga karriär i jakten på Formel 1-styrning. Att han står kvar där. Jag tänkte, undrar om han fattade att det var Hamiltons pappa, men det gjorde han, va?
Det är klart att han gjorde det. Och någonstans också att, alltså herregud, det är ju tre bilar som är borta innan de ens har kört ett varv av det där racet. Och jag menar, det finns ju en sån som Sainz, är väl kanske värre då, som har några år i olika bilar och inte klarar av att komma ett varv, än Isaac Hadjar som ju är supernervös för sin första dag på jobbet. Liksom.
Mm, 100%. okej, Hadjars krasch i kurva 2. Sen så är det som att de kommer bara på löpande band. Krascharna, vad vill man nästan säga. För sen så smäller de. Jack Doohan först, Carlos Sainz sen, Alonso, Bortoleto och Liam Lawson. Ska vi ta dem i någon slags ordning då därifrån ifrån botten? Jack Doohan näst ut efter Hadjar och Görer, och det är alltså då nästa rookie till rakning.
Ja, men vad ska vi säga, vi har var 6 rookies och regn. Alltså redan innan så kändes det som att det här kunde ju bli rysk roulette typ. Så att jag inte
och och 4 av dem snurrade runt och kraschade alltså.
Ja, jo, men det är väl inte så konstigt, tänker jag, i de förutsättningarna som är. Det är dessutom löv, blöta löv på banan. Vi vet ju alla hur halt det kan bli på de vita linjerna om man går på övergångsstället när det antingen fryser till lite eller har regnat. Så att, nej, det är inte konstigt. Kom igen.
Nej, och på samma sätt när man då, som du säger, kollar då på Sainz, och sen så ser vi även den med mest rutin av dem alla, Fernando Alonso, som också gör det. Han gör det visserligen på varv 32, tror jag. Men Sainz då, om vi ska ta Sainz som ändå har varit den stora hypade inför säsongen i den där Williams-bilen, att han gör det, där kan man på ett annat sätt, där kan man vara kritisk, väl?
Jo, men det tycker jag väl. Skillnaden är ju när det gäller Sainz, det är ju också att han har ju inte bara kört i ett enda team tidigare, utan han har kört i väldigt många team. Han har erfarenhet från olika typer av bilar, olika typer av motorer och så vidare. Men det visar ju också hur svåra förutsättningarna är här. Det var ju inte, till och med en sån som Oscar Piastri snurrar ju. Han har ju kört, jag höll på att säga, nästan alla de varv i stort sett som han har kört i en Formel 1-bil är McLaren-varv. Med en bil som han känner väl. Han gör också den missen. Så att, det var väldigt svåra förutsättningar. Och extremt svåra förutsättningar då för de som är nykomlingar. Självklart ska vi ha högre krav på en förare som Carlos Sainz. Men han har också en ny bil. Misstag kan hända. Det är väl inte mer med så. Alltså, bryt ihop och kom igen. Det är en ny racehelg i Kina om ett par dagar bort bara. Och då är det sprint och fint väder.
Va? Ja, det är så jäkla härligt att det är snart en race igen. Ja, det var så himla kul det här racet. Men sen även då kommer vi tillbaka till det här att det här racet var både 10 av 10, det var 5 plus och det var också motorstopp. Men man kommer igång först efter 10 varv sen, innan man kan börja racea liksom. För att det är så mycket kaos i början och det ska köras bakom säkerhetsbil och bilar måste forslas bort till höger och vänster.
Ja, men Aston Martin måste vara nöjda ändå, för de fick ju väldigt, väldigt bra reklamplats för sin säkerhetsbil här numera, när de inte har fått speciellt mycket för sina förare. För vi är intresserade av Alonso, men han kraschar bort sig och det är ingen som bryr sig om Lance Stroll. Oavsett om han plockar några poäng här eller inte på plats 6, så är han ju fullständigt ointressant. Så att säkerhetsbilen, Bernd Mailänder, har ju gett Aston Martin lite reklam.
Ja, nu vill jag hoppa till toppen, för att nu har vi tagit den kaosiga starten och nu vill jag ta mig till vinnaren av det här racet, Lando Norris, som har genom alla åren kritiserat för att ha en slags svag mentalitet och inte vara bäst när det gäller och falla på mållinjen och falla på startlinjen och överallt, tänkte jag säga. Men den här racehelgen för Lando Norris, här motbevisade han ju alla på alla punkter och all kritik som han har fått. Ett, han har en snabb bil, han kör snabbast i kvalet och visar var skåpet ska stå. Han visar att han har lärt sig av sina misstag i starten. Han visar att han kan göra det under krångliga förhållanden, under attack av både Piastri och Verstappen i starten. Han visar att han kan hålla sig längst fram under hela racet, ta rätt beslut när det kaosas som mest, när det kommer då en megaskur, när man har kört under racet och det har torkat upp och så kommer en superskur. Och han visar det även på slutet under den brutala avslutningen när Max Verstappen då har väntat och väntat som en, jag vet inte vilket rovdjur som ligger mest stilla i väntan på sitt byte.
Kobra.
Så har Verstappen väntat. Ja, kobra kanske är rätt djur att jämföra med. Han har liksom väntat smart nog till sista varvet, för att det är då han vet att då blir det som mest hjärnspöken och press för Norris innan han lägger in sin attack. För att då kan Norris, då har Norris som mest att förlora. Och ändå så visar Norris att han klarar det trots en avkörning mot slutet när han och Piastri båda sladdar ut på samma ställe. Där tar han rätt beslut av att gå in och byta däck direkt efter. Och så kör han i mål som vinnare. Han har väl motbevisat alla på alla punkter, eller?
Ja, men det tycker jag är tydligt här att han har lärt sig något från fjolåret. Det tycker jag är jättetydligt och det är ju roligt att se. För där, ja, men det känns som att det finns potential för att kunna fight. Vi ska kunna få se riktigt bra fighter. Men det finns två saker som jag funderar lite över. Ett är det radiomeddelandet, eller den radiokommunikationen som är mellan Norris och teamet, där de liksom på något sätt nästan diskuterar hur de ska göra och vad som är rätt beslut och vad som är fel beslut. Till slut lyckas de ju resonera sig fram till någonting som blir väldigt bra, men det där måste man vara noga med, tänker jag. Alltså, du kan inte alltid, har du inte tid att resonera på det där sättet. Det måste finnas liksom en ordentlig befälskedja här. Vad ska vi göra och hur ska vi göra? För det fanns en klar och tydlig osäkerhet i den kommunikationen. Nummer två, är det den teamorder som McLaren faktiskt använder sig av när man talar om för Oscar Piastri att just nu så får du inte köra om, utan hold positions. Och det gör man ju på varv 29 för att man ska köra om ett antal fordon och att det är väldigt svåra förhållanden. För att intermediate
däck, hot om regn där.
Ja, men det var det. Och intermediates däcken hade ju börjat att tappa en del av sitt grepp, barn. Alltså de började att tappa lite samtidigt som det var, precis som du säger, hot om regn och osäkra väderförhållanden. Och en kombination av de här olika faktorerna då gjorde ju att McLaren valde att ta ett tydligt beslut, vilket också Andrea Stella bekräftade efteråt, att våra förare får resa för varandra, men under den här tiden, under den här korta perioden, valde vi att förbjuda det för att inte ta några risker. Och då funderar jag också över lite grann. Okej, är det så att man tillåter dem att resa mot varandra, men bara under vissa förhållanden?
Det är så mycket här som man tänker på. Det är ju ett, de gör ju i princip exakt det hela världen skrek på dem, inklusive du och jag, att de var tvungna att göra förra året för att visa sig att vi är ett team med möjlighet att, eller med riktig ambition och chanser att ta en världsmästartitel och ett konstruktörsmästerskap. Det var ju det enda man gjorde förra året. Mm. Ni måste vara tydliga och ta beslut att satsa på en av förarna. För att annars så kommer ni aldrig kunna vinna. Då kommer ni tappa poäng av varandra och smälla ihop och hit och dit. Och så gör de det, fast ändå inte helt och hållet. De gör det liksom typ. Och det är det som är så himla, himla intressant. De gör det ju, men de coatar in det. De bäddar liksom in det i någon slags samma typ av osäkerhet som förra året.
Ja, och jag förstår ju samtidigt att de gör det under den här situationen, för att oavsett vem av förarna som ska vinna, så vill man ju inte ha en kamp mellan dem i en omkörningssituation när däcken är dåliga och det kan komma regnskur. Alltså, det köper jag ju rätt ut. Men att de ens behöver tala om det över radion så alla hör, det borde de redan från början veta. Eller är det så att de inte riktigt litar på att deras förare vet vilka regler som gäller. För även om du får köra fritt så får du ju inte krocka. Det gäller ju alla team. Du får ju aldrig köra in i din kollega.
Nej, och det jag tycker är det absolut viktigaste i det här, det är att det är ju, de gör ju helt rätt. Det är ju det perfekta movet. Att de gör det exakt som de gör. Att de tar ett teamorderbeslut, fast det inte är ett teamorderbeslut, som de typ bäddar in lite luddigt. Det är ju helt rätt. Det är 100% exakt det som de måste göra med tanke på hur situationen var. För tänk om då de inte hade gjort det och båda hade liksom, Piastri hade pushat Norris, vilket han ändå gjorde under hela racet liksom på något sätt. Men just här, då ska Piastri pusha Norris, han ska pusha sig själv, han ska pusha bilen. Norris måste då hålla uppe farten för att inte släppa Piastri förbi sig. Och i de här förhållandena, två regndroppar på fel ställe, då händer det som hände med Piastri till slut. Så utan det där kommunikationen, den tydliga, oklara teamorden, så är det inte säkert att någon av dem hade gått i mål.
Nej, det vet vi ju aldrig, och det vet vi ju inte. Men jag tycker det är lite intressant just där som säger hur man bäddar in det alltså på ett sätt som... Och sen pratar man också efteråt så tydligt om att vi får köra mot varandra. Det är inget snack, vi är fri fart, men ändå inte.
Piastri hade ju typ bättre fart än Norris, och mycket var ju upplagt för att det skulle bli en drömhelg för honom att ta en seger här egentligen. För han hade ju, hade det bara fortsatt... Hade det inte varit så mycket kaos och så mycket säkerhetsbilar och regn, så tror jag verkligen att Piastri hade kunnat köra förbi Norris, sett till hur tiderna såg ut. Och starten tappar Piastri till Verstappen. Verstappen kör ju om Piastri i början där. Piastri visar att han också har det här, kör förbi Verstappen på varv 17 tror jag. Max Verstappen pressad, låser upp och kör ut i en avåkningszon där. Och sen då drar ju de här ifrån, de här McLaren-bilarna. Och här är väl de momenten när det var som torrast. När man då märker att här har vi en McLaren-bil som är muchos snabbare än de andra bilarna.
Jo, men det var ju tydligt att i de här förhållandena på den här banan så var McLaren klart snabbast. De var klart bäst, och det är väl helt rätt att Lando Norris... vinner dessutom, och det är ju första gången på, vad var det, jag såg någon sån här siffra, över 1000 dagar som det är någon annan VM-ledare än Max Verstappen. Och det är väl lite kul då att det är Lando Norris som faktiskt vann det sista loppet i fjol, var VM-tvåa i fjol, och som dessutom då vinner det första racet i år. För det kan vara bra att ha det där försprånget. Det är ju ändå så att Verstappen jagar i kapp, och avståndet är ju inte jättestort. Och tittar vi på VM-tabellen nu så det är ju de två i toppen. Och det är väl lite så som vi hade hoppats på och förväntat oss att det också skulle se ut när vi sa tack och hej i Abu Dhabi i fjol.
Och de här slutvarven när det är blött där ute och Verstappen och Piastri ligger bakom Norris. Norris sladdar ut i slutkurvorna ut i gruset. Piastri gör samma sak. Båda kommer ut på banan. Norris får grepp. Piastri sladdar ut i gräset. Och det ser länge ut som att han sitter benhårt fast i gräset. Men det är så... Det var liksom en spänning i sig att se att helt plötsligt så rullade den där bilen. Han hade lugnt och sansat, lagt i backen, backat långsamt. Inte som vem det var nu, ja det var ju Stroll såklart som förra året körde ut i gruset och bara satte på max, gasade full gas direkt för att han skulle borra ner sig. Piastri visade alltså att han är, hela hans personlighet, att han är så lugn och sansad, inga stora uttryck. Att han känns som den som är mentalt mest på plats. Ja visst, han sladdade ut under Presta på slutvarven när han gick mot att bli den första australiensaren på pallen sen Dackefejden i Australien där. Men han sladdade ut. Men att han lägger i backen och långsamt börjar rulla bakåt efter att ha blivit förbikörd av hela fältet. Det är någonting som jag också tycker är a drive of a champion på något sätt. Han gör det baklänges. Och då ska vi säga att han gör ju en galen uppkörning sen, Piastri. Från att då fastna där och sitta stenfast. Han kör ju upp till en 9:e plats till slut. Varav, eller varpå han också förmodligen har gjort årets omkörning. När han kör om Lewis Hamilton på ytan efter den långa rakan.
Men kom igen.
Helt hänsynslöst.
Men kom igen, snacka om årets omkörning efter det första racet. Vi har 23 lopp kvar. Ja. Jag tror nog att han kan göra
det. Ja, jag lovar dig.
Nej, den håller jag icke med dig om.
Den här kommer vara med när vi summerar säsongen.
Men det var ju en annan sak. Du sa årets omkörning. Det kanske kan vara en av de 10 bästa, men årets absolut bästa. No way, kan jag säga.
Extremt imponerande tycker jag, sett till förhållandena, till situationen. Och då kör ju Piastri in 2 små poäng istället för 0 poäng. Och förut sa jag att jag vill inte vara den som liksom slår på stora trumman och jag ville dra ner rubrikerna. Men här vill jag säga att de här 2 poängen, de kan bli viktiga.
Du, är många 2 poängare kan bli viktiga under en säsong med 24 lopp.
Ja, jag tyckte jag tyckte Piastri var otrolig där på slutet. Verstappen då, Anna? Det är liksom något speciellt med Verstappen på något sätt, för att uppenbarligen en bil som inte någon människa kan köra, men Verstappen är ändå så pass nära Norris att han i en bil som alla säger är helt värdelös ändå är under en sekund bakom Norris för att vinna det här racet.
Jo, men att han är under en sekund bakom har ju ganska mycket med förutsättningarna faktiskt att göra. Alltså fältet trycks ju också...
Att det var 500 säkerhetsbilar.
Ja, men fältet trycks ju ihop av de här säkerhetsbilarna och... Det blev ju en, liksom ett spel här med rätt strategi också, där man kan välja rätt eller fel i den här strategin. Och där valde ju Red Bull mer rätt än exempelvis Ferrari när det handlar om att byta däck och så vidare. Där har han ju ett säkert team bakom sig. Jag tycker att Verstappen gör en bra insats. Jag tycker att han gör en bra insats idag. Och han maximerar verkligen sitt race efter förutsättningarna, vad han kan göra med en bil som inte är snabbast. Alltså normalt sett kanske han skulle ha varit 4-5 här, men han kommer därifrån som 2. Det säger väldigt mycket om den kompetens som han har som racerförare, tycker jag.
Ja, han var ju makalös, tycker jag. Och Red Bull har då, vi sa var redan inne på det i kvalet, att Red Bull har en bil som är längst fram och en bil som är längst bak, 2 förare. Och när vi bara är inne på Red Bull här, Liam Lawson kraschade ju också. Det var väl också bakom säkerhetsbil, va? Men
han hade slicks.
Jag är inte helt säker på. Ja, exakt, han hade slicks, det var det som var grejen med honom, till skillnad från andra som kraschade med liksom rätt däck, eller vad säger. Det var ju lite mer omöjligt, men det hjälpte ju inte honom i den här knivsitsen, den omöjliga sitsen som han sitter i det där Red Bull-stolen.
Alltså jag känner ju lite grann här att, kan inte du bara gå tillbaks, Filip, och plocka fram några avsnitt från förra året och från året innan, och så bara byter vi ordet Sergio Perez mot Liam Lawson. För jag känner mig som en sån gammal raspig LP-skiva liksom, som farmor hade.
Ja, det är något speciellt alltså, för att det känns som att det blir mer och mer extremt att, alltså så här. Nu håller jag upp mina händer och så har jag Verstappen ovanför och så har jag den andra föraren i Red Bull under. Det känns som att liksom det har gått i början, alltså av den här eran, så var liksom det jämnt. Och sen för varje år och säsong som går så sticker Verstappen åt det ena hållet och den andra bilen åt det andra hållet. Så gapet blir liksom, jag står med ett alligatorgap här nu med liksom ena handen upp i luften och den andra rakt ner i marken. Ja, men det blir värre och värre och värre och värre.
Ja, men den här... Vi är ju i slutet av det här regelverket och den här bilen är ju väldigt anpassad efter Max Verstappen. Den är ju gjord efter honom. Så ska de hitta en förare som kan ligga i närheten, så skulle de väl hitta en mini-Verstappen då. De får liksom vänta till han har blivit pappa. och peta in den i bilen, för att den ska köras av någon som kör som honom. Men hur sjutton ska du hitta någon som kör som Max Verstappen? Alltså, han är ju unik på sitt sätt, på både bra och dåligt sätt liksom. Så att det är ju extremt svårt att göra det och hitta den som kan ta över här, eftersom bilen är så, ja, men den är ju gjord för honom. Den är ju verkligen så custom fitted, kundanpassad bil. Ja. Vem ska köra den andra liksom? Ja, jo, nej, men
om det här gapet fortsätter så här nu är det ju ny era nästa säsong så här, men om det här alligatorgapet som jag pratar om det skulle fortsätta, då är det nästan så att om 2-3 år så skulle inte ens den andra Red Bull-bilen kunna vara med och tävla om F3-mästerskapet. Det är liksom känslan om det fortsätter åt det här hållet. Du nämner också det här med pappa. Vi ska ju, eller jag ska ju pudla då. Jag sa ju, nej men hallå, Verstappen i förra avsnittet, han har väl blivit farsa nu. Han har ut en bild på sig själv och tjejen och någon liten unge. Men det sa ganska mycket om hur lite jag faktiskt bryr mig om sånt där. Jag kallar det slisk. För Malin Åsberg, tack för att du rättade oss. Tydligen då så var det inte så att Max Verstappen har blivit pappa än. Det var, vad det verkar enligt Malin då, hans systers barn på bilderna. Men jag tyckte att det såg verkligen ut som en sån bild som man lägger upp när man har unge. Max Verstappen ska tydligen få sin unge i april, och där är vi inte än, va? Nu har jag pudlat.
Ja.
Känns det okej?
Okay? Det känns
jag fick nästan det. Jag fick ju dig med på tåget också.
Ja, jag fattar. Jag bryr mig inte heller så mycket om det där, så att jag fattar ju ingenting. Jag liksom,
du är
ju
sliskexperten ju, hallå.
Är jag
du har ju koll på alla de där. Du har ju koll på alla de där grejerna. Okay.
Just nu så vill jag prata om helt andra saker. Det är tre saker jag vill prata om i det här racet som vi inte har nämnt. Och det är Mercedes med Kimi Antonelli.
Då tar vi Mercedes.
Ja, det kan vi börja där. Som jag tycker ändå gör en alltså Kimi Antonelli, det är ju bara att lyfta på Niki Laudas röda keps för den insatsen som han gör efter ett ut i Q1 och sen går han i mål som fyra, blir av med den fjärdeplatsen till en femteplats för en bestraffning för en incident i depån, men den förändras, går tillbaka, så han slutar fyra i sin premiär i Formel 1, och det är ju fantastiskt bra. Och så lägger vi där till då George Russell som också gör en väldigt, väldigt bra premiär skulle jag vilja säga.
Alltså det är ju så här att McLaren hade ju fram till sista varven ett succé-race, men den stora liksom succén är ju hos Mercedes som helt i skymundan. Jag vet inte om Russell ens syntes en enda gång på tv-bilderna, och helt plötsligt så står han där på podiet och lyssnar på sin nationalsång för att Norris har vunnit, och att Antonelli då hamnade bakom efter att han har startat så där långt bak som han gjorde. Och just då, om man tar Antonelli, kollar man då bara, han är alltså rookie, han kommer fyra, till slut är han bara 2 sekunder bakom George Russell. Rookiesarna är alltså Hadjar, Doohan, båda de ut först av alla, Bortoletto också ut på DNF, Lawson ut på DNF, Bergman hade ju sin fruktansvärda helg som också är där längst ner av alla de absolut sämsta. Så de är liksom i botten alla rookies, förutom då Antonelli som är där på topp. Visar han någon bra körning då? Det gjorde han väl?
Ja, men det tycker jag absolut. Han visar framförallt mogen körning, tycker jag.
Ja, och modig körning. Det var någon gång han var på vippen och smälla också när man lite för långt ut i gräset, som jag såg någon gång. Han hade ju en snurr också, tror jag.
Det var ganska skönt att han har ju fått Lewis Hamiltons gamla raceingenjör Pete Bonington, och det sättet som han som Bono där stöttade Antonelli med att fint förklara att du, nu har de här varit ute på, det är väldigt halt här på de vita linjerna. Jag noterade det. Men att liksom inte, alltså det var ändå ett ganska faderligt råd, schysst råd, utan att på något sätt peka med hela handen. Men du tänkte på en annan sak då. När det gäller Mercedes just. I fjol så var Mercedes alltid väldigt bra på de banorna där det var förhållandevis kallt. Här, regn, höstliknande, lite samma sak. Här gör Mercedes det väldigt bra i lite kyligare förhållanden. ändå pratar Toto Wolff efteråt när han hade sin mediaträff där om att däcken överhettade. Och att de måste se till att de skapar ett större arbetsfönster för däcken. Alltså rent mekaniskt måste de jobba med att de får ett större arbetsfönster för däcken. Och det där kan jag tycka är lite oroande. Att de pratar om det redan i racet på en bana där väderförhållandena är ganska höstlika och kyliga. Vi ska ju till andra banor nu där temperaturen kommer att vara betydligt högre än vad den var i Melbourne.
Man såg det också redan i kvalet. Jag vet inte om det var i Q1 eller 2 som alla var ute på softs och Russell satte sin bästa tid på mediums och Antonelli var också ute på mediums för att just av den anledning som du nämnde där.
Jo, men det var likadant under träningen. Så var det i deras bil sämre ju mjukare däckalternativ de hade. Det var Russell väldigt tydlig med redan under fredagen.
Men ändå då så är det de som är den stora succén den här helgen, men du höjer alltså ett varningens finger till kommande race när det kommer vara lite varmare. Precis där bakom så har vi Alex Albon då, som länge såg ut att det var han som skulle bli fyra, men femma är också en galen succé för ett Williams-team som man bara för 2 år sedan liksom trodde att kommer de ens kunna fortsätta köra med tanke på hur dåliga de är. Nu är de femma nästan på vippen till fyra efter en makalös körning av Alex Albon. Och visst, Sainz klantade sig så som han gjorde, men det är en Williams-bil som hux flux är liksom med där uppe. Och det här är ju också, det är ju näst största succén då efter Mercedes, va?
Ja, men det ska jag absolut säga. Alltså, det ligger ju där. Om vi tittar på placeringarna bakom så är det då Albon femma, Stroll sexa i Aston Martin.
Det är också supersuccé och det som kommer här är Hulkenberg.
Ja, Hulken är liksom sjua. Alltså, Hulken är sjua. Han plockar 6 poäng. Det betyder, hör och häpna, att F1 Stake Sauder / Audi-teamet har tagit fler poäng i det första racet 2025 än vad man gjorde på hela säsongen 2024. Men där gör de gör ju helt rätt i den här, vad ska vi kalla det för, däckpåken. De sätter ju på, när väl regnet kommer igen och Ferrari spelar bort sig fullständigt, tar det här teamet med ett alldeles för långt namn helt rätt beslut, däcken på vid rätt ställe och tar de där poängen. Och de kan ju bli alltså otroligt viktiga senare under den här säsongen.
Ja, absolut. I kampen mot vad som just nu, vad det verkar, blir kampen mot Haas i den absoluta botten. För de andra bilarna känns faktiskt som att de har någonting i sig. Jag vill bara återgå till Albon till slut. För att 10 poäng till Alex Albon och 10 poäng till Williams i första racet för säsongen är ju någon slags liknande succé som Hulken på något sätt. Sainz, han klantade sig, han var ute, men både James Vowles och Sainz själv hävdar att Sainz var med och hjälpte till med strategin, och Vowles hyllade Sainz efteråt för hans klara och tydliga besked i nej, vi ska gå på de här däcken vid det här tillfället. Så här kommer det kännas där ute att köra. Och att han var direkt då involverad och att det var en team effort att Albon kom på den här platsen som gav 10 poäng.
And now at least being outside of the car could help the strategy team do the right call with Alex, and I think we might have just boxed Alex the perfect lap. So at least I've been useful out of the car too.
Today, it's one point to note on the strategy is there was an additional strategist today, which was Carlos. Carlos, actually, his insight was incredibly useful on that transition to the Inter. You saw a number of teams not sure, do we try and hang it out? Can you hang it out? Carlos was adamant, you won't survive on that around the last few corners, and he was spot on and helped us drive us towards that. The main thing for me is I'm just, sorry about this, incredibly proud of how across the last 12 months this team has just grown and performed, and I think the result today is reward for all of you.
Men alla ni som följer F1 och som lyssnat på oss har ju under åren hört Sainz leverera exakta strategi tankar från bilen. Han tycker ju alltid att han har en bättre strategi än teamet, så att han har ju väl övat på det där. Så det var väl egentligen, jag kan säga att jag är inte det minsta förvånad att han drog upp de riktlinjerna.
Men och då kan man också så här, varför lyssnade inte Ferrari på honom? För att här får han ju äntligen, här är ju någon som lyssnar på Sainz och gör som Sainz säger och helt plötsligt blir supersuccé.
Ja, och plötsligt har Williams tagit 10 poäng mot Ferraris 5. Liksom.
Ja, exakt. Och då kommer vi sömlöst över till då Ferrari. Och så kan man tänka då att det var Leclerc som tog fel beslut. Att det är synd om, att det var ju Sainz gjorde rätt. Och stackars Leclerc som blev kvar i Ferrari när den ena gick till Williams. För de hade inget superrace, någon av dem.
Nej, men värst tycker jag ändå det är alltså den kommunikationen som är mellan Lewis Hamilton och hans raceingenjör.
Mm, den är väldigt intressant, för att Lewis Hamilton, med all erfarenhet han har, det är en ny bil för honom. Ja, visst, han har inte fått träna och inte fått köra så mycket i den här bilen. Han har väldigt mycket att sätta sig in i och vänja sig vid. Både hur det känns att köra och tekniken och alla knappar. Men här handlade det ju mest om relationen med den som han kommer prata med på radion under den här säsongen. För att som det lät här, när racingingenjör pratar om att du ska använda K1-inställningen när du kommer nära, och Hamilton bara, leave it to me please. Och det bara fortsätter tjatas om det här K1-inställningen. Och Hamilton till och med, han säger liksom, leave me to it, please.
Stay in more charge button on.
Yeah, no problem. Just don't repeat everything, please.
Understood. Can you use K1 when you close?
Leave me to it, please.
K1 available?
Yes, I know. Leave me to it, please.
To avoid the denied DRS, we suggest upshift and then DRS.
Please leave it. Yes, please leave it.
Ja, han är ju väldigt hövlig där, måste jag väl ändå säga. Faktiskt. Och i min värld, visst 17 är det så att Ricardo Adami, som det är, han har ju varit Carlos Sainz raceingenjör året innan, så han har väl behövt kämpa då med Sainz tankar och strategiförslag under alla år. Och nu har han en helt annan typ av människa med ännu mer erfarenhet som han måste lära sig att jobba med. Och det där är svårt. Mm. Vi ska också komma ihåg att Hamilton här, det är hans modersmål. Adami är italienare och behöver liksom antingen då prata engelska på ett sätt som Hamilton hanterar utan att ta illa upp, eller Hamilton måste lära sig att beställa någonting helt annat än att bara beställa en pasta och ett glas vin liksom, i Italien, i den kommunikationen. Och sen, alltså den är ju också svårt, men sen tänker jag också på Hamilton i det här läget, alltså han ska köra en bil som han inte har kört i regn tidigare, med en helt annan motor. Han ska hantera motorn på ett annat sätt. Han ska hantera däcken på ett annat sätt. Han ska hantera funktionerna på rattet på ett annat sätt. Och allting bara liksom, ja, men det kommer, alltså han blir kastad i kallt vatten, och sen ska han hantera en helt ny kommunikation med en helt ny raceingenjör också. Och så ska han hantera ett team som dessutom gör en tydlig strategimiss, för det gör Ferrari i det här läget. De har inte riktigt koll. Och då kommer han från Mercedes, den tyska silverpilen, där allting är extremt noga förberett, tydlighet, man vet exakt vem som ska göra vad och när. Och så kommer man till Ferrari som har en helt annan sätt att arbeta. Även om det har blivit en ny struktur under Fred Vasseur, så tror jag att det finns en viss inkörningskurva där, va?
Mm, det gör det verkligen. Och jag vill säga en gång till, som jag sa i början, att ja, McLaren var inte heller superkanon i första racet förra säsongen. Och jag tror ändå att Ferrari kommer hitta någonting. Men det är i alla fall intressant att det blev så mycket fokus på just kommunikation i Ferrari och för Hamilton. Hamilton som länge såg ut att gå mot en nionde plats, men sen som blev omkörd då av Piastri. Piastris mästerliga årets omkörning, som vi är överens om, på sista varvet. Och så blir Hamilton tia och får en ynka liten poäng. Och Leclerc blir åtta. Ingen succéstart för Ferrari. Du... har vi missat någon? Vi har inte sagt ett ord om Gasly. Vi har inte sagt ett ord om Tsunoda som blev 12 efter den där makalösa kvalet. Alla är nöjda med Tsunoda ändå. Gasly då precis utanför pallen, men ändå ett gäng sekunder, eller pallen, förlåt, utanför poängplats, men ändå ett gäng sekunder där bakom. Ganska intetsägande Gasly det här racet, va?
Ja, alltså med tanke på förväntningarna som vi har haft på Alpin även efter testerna och slutet av förra säsongen, så en nolla är inte jättekul, men Albert Park, jag tror inte att det kommer se ut likadant i Kina när vi har sprinthelg den här kommande helgen, för väderförhållandena kommer vara annorlunda, en helt annan typ av bana, så att då börjar man på noll igen.
Mm, det gör ju också att man ser fram emot det, och alla de här då som DNFade hela gänget vill man ju faktiskt se köra ett helt race och se vad de kan åstadkomma. Man är extremt taggad på att se hur det kan gå i nästa race. Känner du att du har missat något om du kollar över resultatlistan?
Nej, tycker jag inte. Jag är superredo för plussen.
Då tar vi dem!
Vi börjar med motorstoppet, och det har vi gått igenom så hårt, men där måste vi ändå lägga Isaac Hadjar. Det är två varv, inte ens det, två kurvor på formationsvarvet, och sen tack och adjö. Det ger ett motorstopp.
Det är ju i kurva två som han smäller, så att han
men jag var snäll.
Kör ju inte ens två. Ja, exakt, men vi ska vara snälla, men sett, det är ju knappt två kurvor. Det är väl 1,25 kurvor som man inte får köra i det här.
Motorstopp blir det i alla fall, för det tar tvärslut där. Och sen ett plus underkänt, det är faktiskt Ferrari. För att redan i kvalet, alltså det är för första gången sedan 2022 som man inte har en Ferrari topp 6 i kvalet här. Och det är Hamiltons sämsta premiärkval någonsin. Det är hans sämsta premiärresultat sett bortsett från en diskning och ett brutet lopp sedan starten 2007. Så att Ferrari var den här helgen mästare på den fria träningen, sen var det fritt fall. Sen tror jag inte att det kommer se ut så hela säsongen, absolut inte, men ser vi just till den här helgen så var det Ferrari, skulle jag säga, helgens flopp. Två plus, vilket är godkänt, går ju till Verstappen, för han gör det bra, jättebra, mer än Max kan han inte få ut Max, så att det gör han bra, men han kommer ändå inte upp till de högre plusen, därför att jag tycker ju att Nico Hülkenberg, han måste ju ha tre plus för att han redan efter race 1 har plockat fler poäng till teamet än vad de gjorde på hela fjolåret. Det är ju grymt bra start av dem. Och de fyra plussen måste än också gå till Kimi Antonelli. Alltså efter det kalkonkvalet med den plankan, eller vad det nu var, som bilen som var så låg. Och sen en fjärde plats i racet. Och fem plus går ju till Lando Norris, som faktiskt visar att han kan hantera pressen i år, och det blir ju spännande att följa det, tycker jag.
Ja, jag känner att vad man vill ge alla de där fler plus, kanske inte Lennon Norris, men Hulken vill man ju, det är ju fem plus tycker jag på Hulken, och jag tycker Verstappen är förtjänt av fler plus också, men det finns ju inga fler plus att dela ut, va, så då blir det sådär.
Nej, men alternativet är att jag sätter fem plus på alla. Ska vi göra det? Men jag sätter fem plus på Norris, Antonelli och Hulken, och Verstappen får en fyra, och sen struntar vi resten.
Ja, jag håller med. Det tycker jag känns rättvist efter en sån här helg i alla fall. Det förtjänar våra herrar. Tack för dem. Och jag ska ta vid lite där när du pratade om Ferrari, för du nämnde att det var historiskt dåligt. För här i småstadsen så vill jag faktiskt börja där med Hamiltons tionde plats. Det är alltså Ferraris sämsta debut, alltså en debutförare i Ferrari, sen Luca Badoer 2009, som då var på 17:e plats. Och sen är det alltså den näst sämsta under hela 2010-talet. Om man bara kollar på hur folk har gjort sina debuter i en Ferrari, så har Oli Bearman gjorde sin debut i en Ferrari, blev 7:a. Sainz blev 8:a. Leclerc 5:a. Vettel 3:a. Räikkönen i comebacken 7:a. Alonso 1:a. Fisichella 9:a. Och sen Badoer då 2009 blev på 17:e. Kimi Räikkönens första debut, andra debut, roligt hade debut. Räikkönen vann då 2007 och Massa 9:a. Och Rubens Barrichello 2000 i sin debut blev 2:a. Det var bara lite mysiga siffror och sätter det i perspektiv. Och när man är inne på ändå Mercedes-legend så kommer vi till nästa Mercedes-legend. För med Kimi Antonelli som inte tog sig till Q3 så är det så att Valtteri Bottas fortfarande är den enda föraren i Mercedes historia att ta sig till Q3 varje kval som han någonsin körde för Mercedes. Och det är ju intressanta siffror när man tittar på Bottas, som på något sätt har gått och blivit lite av en legend också nu när han smyger omkring i kulisserna och bara är sig själv och myser omkring på något sätt.
Ja, jag gillar honom i Mercedes på något sätt.
Ja, det är så himla handen i handsken. Och så tänker man bara, ja, han är ju bra på att köra bil också. Det är sjukt att han inte har någon styrning någonstans. Men ja, så är det. Och sen så sa du det, du var inne och nosade på det, men jag lämnade den exakta siffran för att jag ville ta den här. För första gången på 1029 dagar så har vi en förare som inte heter Max Verstappen som leder världsmästerskapet i Formel 1.
Ombyte.
1029 dagar alltså.
Ja, ombyte förnöjer kan jag bara säga då.
Ja, verkligen. 1029. Alltså, vilket datum var det ens då?
Alltså 1029 dagar, det är ju väldigt, väldigt, väldigt länge. Det måste ju ha varit.
Det är alltså 17 mars 2025. Och igår när racer körde så var det 16. Så då var det alltså, för 1029 dagar sedan så var det 26 maj 2022. Som det var någon annan som inte hette Max Verstappen som ledde hela mästerskapet. Det är ju sanslöst, va? Sen har vi en liten, vi gav Hulken många plus. Och jag har en liten småstats om Hulken också. Det är nämligen så att efter att han nu körde i Kick Sauber här, Hulkenberg, så blev han den första föraren någonsin att köra för Haas och sen fortsätta sin F1-karriär i ett annat team. Det har ingen annan någonsin gjort. Alltså, Gutierrez körde sitt sista race för Haas Abu Dhabi 2016. Sen aldrig mer. Grosjean körde sin sista race för Haas Bahrain 2020. Aldrig mer. Fittipaldi, sista Abu Dhabi 2020. Aldrig mer. Mazepin, sista racet för Haas Saudi 2021. Aldrig mer i Formel 1. Schumacher, aldrig mer i Formel 1. Magnussen, aldrig mer i Formel 1. Hulkenberg, den första någonsin som kör Haas och sen kör i ett annat team. Sjukt, va?
Ja, det är lite sjukt. Men Nico Hulkenberg, han är ju faktiskt någon som känns som att han har typ 9 liv. Det måste det vara för att det är Hulken då.
Ja, alltså, så är det absolut.
Killen kommer ju tillbaka hela tiden.
Nu blickar vi framåt mot nästa race som mycket kul nog kommer, det kommer köras mycket i Kina.
Ja, men det gör det ju. Och det får ställa klockan tidigt. Första träningen fredag morgon 04:30. Sprintkval fredag 8:30. Sprint lördag 04:00. Kval 8:00. Race 8:00.
Det här är alltså Shanghai Yin och Yang-banan som vi har pratat om tidigare. Där det var roligt race förra året och det är alltså sprint redan nu alltså. Då har vi mycket race att se fram emot och vi har säkert massor att snacka om nästa vecka när vi hörs igen och går igenom vad som hände under sprinthelgen i Kina. Tack till er alla för att vi tillsammans påbörjar en ny säsong med Plattan i mattan.
Tack själv, Filip. Och du, missa inte att det faktiskt är Indycar i helgen som kommer också.
Ja, just det. Nu när du säger IndyCar. Vi ställde man in Formel 2 och Formel 3 för att det regnade och så att man skulle kunna köra Formel 1. Att det inte blev något för Dino och gänget.
Man ställde in söndagsloppet. Mm. Men däremot så körde han och snurrade och hade väl ingen bra helg på lördagen. Så att jag tänker att han kommer vara tillbaks pigg och glad i mitten av april, eller början av april där, 11-13 någonstans, när det är nästa lopp för Formel 2.
Och taggad till tårna. Må gott allesammans, vi hörs.
No, it's unacceptable. Please, Ricky.
I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad, so...
I had so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else who falls in the rain? I think it's sweat from the inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes! Yes!
Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here! Yeah.